Välkomna till Tillpodden med Maria Berglund
och Fredrik Högström.
Ja, och idag har vi en gäst och det är Ola Schenström.
Han är med på länk ifrån Skåne och Ola är läkare och år 2007 övergav han läkarbanan och grundade Mindfulness Center med lite visionen att sprida mindfulness.
Och vi pratar med Ola om vad mindfulness är, hur man kan träna mindfulness, vilka fantastiska effekter man kan få av mindfulness och en hel del annat. Och det märks att Ola verkligen vill sprida det här till fler. Han har skrivit ett par böcker om mindfulness.
Han har skrivit ganska många böcker om mindfulness. Och den som vi refererar till mycket i avsnittet nu heter 52 vägar till mindfulness. Han har också skrivit en basic-bok, tror jag han kallar det för själv, som heter Mindfulness i vardagen. Mm. Han har också skrivit 52 vägar till medkänsla.
Just det. Här kommer samtalet med Ola. Varsågoda.
Varsågoda. Välkommen Ola Schenström.
Tack.
Vi ska prata om mindfulness.
Kan inte du berätta lite om vem du är och hur du kom i kontakt med mindfulness? För du har hållit på ett tag med det här, eller hur?
Ja, jag har mediterat i ungefär 25 år och jag är ju läkare i utbildad för många år sedan. Jag har alltid varit intresserad av verktyg som kan hjälpa patienterna att leva ett bra liv. Jag är allmänläkare och varit verksamhetschef under ett par decennier tidigare bland annat. Jag var då nyfiken på olika verktyg, så jag sysslar med mental träning och lite på 80-talet. Jag skulle vara ansvarig för en världskongress, så jag hade stor nytta av det. Och jag sysslar med non-violent communication som ligger väldigt nära mindfulness, ett icke-dömande förhållningssätt som Marshall Rosenberg jobbade med många år, så han har lärt mig många andra det. Och mitten på 90-talet så var jag inbjuden på en retreat i kanadensiska Klippabergen, där började jag meditera. Där träffade jag också min mentor som har jobbat med meditation med amerikanska företagsledare och kanadensare. Så där började min meditativa bana. Och sen i början på 2000-talet, så 2003 någon gång, så kom min hustru som är psykiater hem och hade gått en kurs i KBT. Och då kom de första studierna som visade att man kunde minska risken för återfall i depression med hälften om man gick igenom en 8-veckors kurs. Vilket gjorde mig väldigt nyfiken och Anna också. Så vi åkte iväg på olika retreater och träffade Jon Kabat-Zinn. Det är ledsamt att se att den psykiska ohälsan den har gått ner så i åldrarna sedan jag började. Mm. Så nu ser vi det. Alltså före 15 års ålder kanske hälften debuterat och har med sig en sårbarhet för hela livet. Så det var min start i detta.
Och då började ni, för den här 8-veckors kursen då som kunde hjälpa mot depression, det var i meditation?
Ja, det kallas för mindfulness-baserad kognitiv terapi. Det är inte så mycket kognitiv terapi i den egentligen. Den bygger egentligen på ett mindfulness-baserad stressreduktion som Jon Kabat-Zinn började med 1979 på ett universitetssjukhus för Boston, där jag också är utbildad för övrigt. Så jag blev fast helt enkelt och sen har jag sysslat med att hoppa av min läkarbana en gång 2007-2008, bara för att jobba med detta. Så fick jag bland annat på en retreat, jag åker på den här retreaten i kanadensiska Klippabergen, stort sett årligen 25 år tillbaka, utom sista åren då vi har haft det digitalt. Så där fick jag en ingivelse att det här blir en livsuppgift att göra den här träningen tillgänglig.
Just
det. Det är egenskaper som vi har, att vara närvarande i våra liv. Tyvärr så är det svårare idag än kanske någonsin tidigare. Så det är inget nytt och några egenskaper är ju fokus, koncentration i ett samhälle som vi översköljs av information dagligen och behöver sortera och distraheras i högre utsträckning än någonsin, både av yttre distraktioner men också inre som den nya teknologin har bidragit till. Jag måste se förresten om jag fått svar på den här e-posten eller meddelandet eller sms eller hur många likes jag har på LinkedIn eller Facebook eller någonting annat. Så vi har inre distraktioner och yttre distraktioner. Så det här är ett sätt att träna upp förmågan att koncentrera sig, vilket är en förutsättning för all form av lärande. Så det här är ju egenskaper som behöver tränas i högre utsträckning än någonsin. Så det är en del. Den andra är ju medvetenhet om var jag är i tiden bland annat med min uppmärksamhet. Är jag här och nu? Eller är jag framåt i tiden? Eller är jag bakåt i tiden? Vad vill jag vara där? Mm. Så det är ett sätt att styra sin uppmärksamhet och vad jag vill ha med medvetenhet någonstans. Och är jag här och nu? Har jag en utåt via mina fem sinnen? Syn, hörsel, smak, lukt och beröring. Och är jag fullt närvarande med det jag ser och det jag hör? Eller är jag delvis på väg någon annanstans?
Mm.
Och det vi tränar väldigt mycket i mindfulness-träning, det är ju vad som pågår i oss. En medvetenhet om våra tankar medan vi tänker. Den förmågan har vi alla. Att kunna iaktta våra egna tankar. Ni sitter vid ett matbord på jobbet eller i något annat sammanhang och så säger någon någonting och så får ni en association. Och så lägger ni märke till den här associationen och tanken i er. Och ska jag säga det här nu eller ska jag vänta? Mm. Den formen av medvetenhet, det här metamedvetenheten, vår medvetenhet om att vi är medvetna och kan titta in i oss själva medan vi tänker eller vad vi känner, medan vi känner. Mm. Sätta ord på våra känslor, kunna reglera dem. Och ännu högre utsträckning lära oss lyssna på vår kropp.
Är det metamedvetenheten man tränar på i mindfulness?
Ja, det kan man säga. Vi tränar vår medvetenhet. Alltså, vi lyfter oss utanför oss själva på något, skulle man kunna säga. En slags drönarperspektiv. Inte bara tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser. Kroppsliga förnimmelser är viktigt. Men också på situationen. Hela situationen. En slags helhetsperspektiv. Och det är ju naturligtvis väldigt angeläget som ledare där man har ett ansvar för det sig själv naturligtvis och sina relationer, men också för företaget, för de närmaste medarbetarna, för hela företaget och nu också där världen är idag, för ett större perspektiv. Vad har vi för plats i samhället? Vad gör vi för nytta? Hur ska vi överleva överhuvudtaget tillsammans på den här planeten? Det är de stora existentiella frågorna som man bör ha en medvetenhet om, inte minst om man leder stora företag och organisationer eller är politiker eller var en av oss egentligen.
Och när du jobbar med mindfulness, då ser du effekter på de här olika nivåerna. Vi pratar liksom om det stora världen och vi ser samhälle, organisation och ner till individ.
Det beror på. Jag skulle vilja säga att väldigt många som kommer in i marknaden gör väl det för att i första hand minska sitt eget lidande.
Mm.
Lidande menar jag, det stora lidandet av stress, framförallt långvarig stress. Eller någon livsförändring, en separation eller någonting annat. Som de flesta gör det väldigt personligt. Nu kommer ju, nu ser vi också när det gäller företag till exempel att ha samarbete. Det här är ju ett icke-dömande förhållningssätt. Alltså att vi ska inte, bland det första man blir medveten av när man tränar mindfulness är ju hur mycket dömande tankar eller bedömningar man gör hela tiden. Det är bara klick så här. Och då inte låta dem styra utan kunna se på verkligheten mera klart vad det som pågår. Det är inte så att vi inte blir biased i mängder olika sammanhang. Vi blir mer medvetna om det och ser bredare och djupare, skulle jag vilja säga, och kan göra mer medvetna val. Att inte gå lika mycket på automatiserade beteenden. Är det någonting som vi behöver idag så är det just det. Att kunna kliva ur oss själva och titta så klart som möjligt på den värld vi lever i och vart vi är på väg. Även om det är smärtsamt och svårt. För det är det. Det har varit en del av mig apropå vem jag är. Det är väl inte vem jag är, men vad jag har gjort. Jag har varit väldigt aktiv för att få bort kärnvapen i världen under 80- och 90-talet. Varit internationellt engagerad och tänka på de fruktansvärda effekter som kärnvapen har. Och det är fortfarande det största existentiella hotet mot mänsklighetens överlevnad. Större faktiskt än klimathotet. Klimathotet kommer inte att förstöra vår civilisation, men det skulle ett kärnvapenkrig göra.
Mm.
Med kärnvapenvinter och annat. Så att, bara ni kanske lägger märke till era egna reaktioner när jag pratar om de här hemskheterna, eller hur?
Mm, ja.
Så kan vi inte prata om någonting annat.
Ja, precis.
Vi behöver se verkligheten som den är, och vi ska kunna ändra den.
Ja.
Och det är ju fruktansvärt idag att se hur översvämningarna i Tyskland eller bränder i Grekland eller i Kanada eller någon annanstans, eller se hur Grönlandsisen smälter eller se bilderna, stora ismassor som sjunker ner, och man pratar om landvattenhöjningar. Liksom, ska vi bara acceptera att det är så? Det krävs en helt annan bred medvetenhet hos befolkningen, och vi kan inte luta oss mot politiker. De gör ju som befolkningen nu, med deras medvetandegrad om hur det är, utan det här gäller ju att nå ut på bredden.
Men ändå att man...
Det är som hjärtat är fyllt av tala i munnen, ja.
Mm, just det. Men ändå att man måste... Jag bara tänker ändå på begreppet acceptans, att man måste ändå acceptera världen som den är, även om man vill förändra den sen eller se saker som de är, för att sen kunna agera och inte försöka dölja varken vad som händer i en själv eller vad som händer utanför en själv.
Fint att du tar upp acceptansbegreppet, för det är det mest missförstådda i mindfulness-träning. Och det. Acceptans är ju ett ord som vi lägger in olika betydelser och värden i. Men här är det ju, som du är inne på, ett sätt att se verkligheten som den är. Därför att den är som den är.
Mm.
Att se verkligheten klart, eller konstatera att det är så här, att det ser ut så här. Konstatera egentligen ett bättre ord. Eller se klart.
Just det.
Inte som ett slutstadium, utan som en plattform att utgå ifrån. Kan jag göra någonting åt det här just nu?
Mm.
Och vill jag det? Eller ska jag låta det vara just nu och kanske se om jag kan påverka det här senare?
Mm.
Man kan acceptera och ändå vilja förändra.
Ja, det är egentligen basen för förändring, att se klart.
Mm.
Ser vi saker klart, då utgår vi från verkligheten och inte från någon önskad verklighet, att det borde se ut på ett annat sätt. Och det gäller ju det lilla som i det stora.
Ja. Och de här distraktionerna du pratade om tidigare kanske handlar mycket om att inte vilja se klart, utan att distrahera sig. Att inte se det som försiggår som det är, utan att försöka skjuta det ifrån sig genom att distrahera sig med andra saker.
Ja, så är det ju. Dessutom är det ju lustbetonat. Det här lever ju spelindustrin på, till exempel, eller Facebook eller LinkedIn och andra. Den här belöningarna, hur många likes har jag fått, eller vi ska... levla upp, som barnen säger, och så vidare. Men det är en slags förvirring. Vi ser inte skogen för alla trän eller alla distraktioner som jag tror att du är inne på där. Så att vi behöver ägna en del av vår tid, och kanske varje dag, se verkligheten som den är. Men inte heller förlamas av den. Det är en annan del. Och det är en del också av mindfulness-träning, att ta vara på det som är gott i livet. Verkligen vara närvarande då. Kunna njuta av ett samtal med sina barn, eller ett leende från sin partner, eller någonting gott man äter, eller vara i naturen, eller någonting annat. Verkligen vara där då. Mm. Det finns ett bra ord på engelska för det där, savoring. Att man verkligen är med det som är gott och får kraft av det.
Mm.
Kunna växla med de här olika delarna och se att... Så det är mångfacetterat, ska jag vilja säga. Med mindfulness-träning. Och en tredje del, om vi tar fokus om den ena, koncentration, och den andra är då medvetenhet om resande tiden, om jag är här och nu eller inte. Och en tredje del är medkänsla.
Ja, just det.
Medkänsla med sig själv, den mest försummade delen. Var vänlig och snäll med sig själv. Det är ingen tillfällighet att jag tar mig för bröstet och lägger en hand tvärtom. Det säger så minska sitt eget lidande, sin egen stress. Ofta är vi bättre mot andra. Gubevars så kommer ju självmedkänsla mer och mer. Men det behöver tränas. Det är så vi blir, det vi tränar. We become what we practice.
Kan man träna sin självmedkänsla genom att träna mindfulness? Är det så?
Ja, det är vad jag ser på de utbildningar vi har. Det är ett genomgående tema, och det ligger också i linje med ett icke-dömande förhållningssätt med sig själv. Så i mindfulness-träning är ju ett mjukt, vänligt, medkännande förhållningssätt. Inte någon slags metod egentligen. Utan också sett att genom medvetenheten blir man också medveten om egna behov.
Mm.
Och kan sätta gränser i högre utsträckning än tidigare. Ta hänsyn till sina egna behov i förhållande till andras.
Mm.
Och det här är ju problem, inte minst med utmattade. Jag skrev en bok om utbrändhet tillsammans med Martin Krauklis för 20 år sedan. Jag har mött många med utmattning, och det kännetecknar ju att man sätter sig själv sist, alltid.
Mm. Mm.
Och det går inte att leva så idag, utan det här är ju viktigt att vi tar hand om oss själva för att må bra. Och det är egentligen en avsikt med med mindfulness-träning, det är ju att få människor att blomstra, ta vara på de resurser man har. Det borde ligga alla arbetsgivares intressen egentligen, och individens intressen, organisationens intresse, i samhällets intresse. Ju bättre jag mår, ju mer kan jag bidra.
Och vi gjorde en liten övning här precis innan vi satte igång och samtala. Men hur går mindfulness-träning till? Jag tror många har hört talas om eller känner till meditation eller har testat någon app.
Först vill jag säga att det är många som har en åsikt om mindfulness.
Mm.
Det har, och man får nästan inte säga det ibland, för man skyggar eller ska prata om mindfulness. Och det har med hjärnans sätt att fungera. Det vi inte vet någonting om, hjärnan tycker inte om ambivalens och osäkerhet, utan då vill vi ändå stoppa in verkligheten i olika fack och tycka till. Så är det också, och jag är glad att jag har den förståelsen för det. Jag vill bara säga det som en parentes innan vi börjar.
Mm.
Och som sagt, det här är ju egenskaper som vi har, och vissa har det mer än andra utan att gå några kurser eller några utbildningar eller någonting sånt. Vi är helt enkelt, vissa är mer mindful av naturen. Man tittar på om det sannolikt följer någon slags normalfördelningskurva. När man tränar, ja, man kan träna på flera olika sätt. Dels med korta eller längre meditationer för den delen, alltså övningar där man tränar de här olika egenskaperna på fokus. Vi var inne på det inledningsvis i den här övningen vi gjorde, att rikta uppmärksamheten på andningen. Med fokus på andningen, och sen är uppmärksamheten för iväg, för det gör den, för vår hjärna är skap för det, det är helt naturligt. Så tar vi tillbaka den på ett mjukt och vänligt sätt, andningen igen. Och efter ett tag så åker uppmärksamheten iväg igen. Därför att det är så sinnet fungerar. Lite träning så blir det lugnare och lugnare, men de försvinner aldrig helt, inte ens åt mycket erfarna meditatörer. Sen får iväg, vi tar tillbaka den, får iväg, och på det där sättet så bygger vi upp kopplingar mellan de olika nervkretsarna, nervcellerna i hjärnan. Så till den grad att vi kan se det på magnetröntgen, när man fotograferar hjärnan med avancerad magnetröntgenteknik, så får man en förtjockning av den grå barken, alltså mellan hjärncellerna, kopplingarna där blir starkare.
Kan man se på en sån röntgen då vem som har mediterat mycket?
Ja, vet inte på personlig nivå, men på gruppnivå i varje fall så ser man det. Där vi har vår uppmärksamhet, det är det som också blir det filter som vi ser på verkligheten igen. Vi ser ju inte på verkligheten igenom på något slags objektivt sätt, utan vi ser den genom tidigare erfarenheter, en slags glasögon vi har på oss, eller prisma, var vi har haft vår uppmärksamhet någonstans. Och så det formar hela vårt liv, och det blir ju vårt liv till sist var vi har haft vår uppmärksamhet.
Mm.
Så det, och nu är det väldigt många, inte minst kommersiella krafter, som vill ha vår uppmärksamhet. Det är en enorm kamp om vår uppmärksamhet idag.
Mm.
Och därför är det extra viktigt att kunna styra den, kunna välja vad jag vill ta in. Och vad jag inte vill ta in, apropå distraktioner eller...
Just det, vad vill jag fylla med?
Eller någonting annat. Uppmärksamhetsträningen är av, så man börjar oftast med fokus på andningen. Och jag hävdar att också den forskning vi har idag, 10 minuter om dagen gör skillnad för väldigt många. Kanske ännu lägre doser. Vi gjorde en studie på det här lilla programmet jag har, Power Break, och även det har effekt, även om det är 1-3 minuter om dagen. Bara man gör det.
Kan vi inte bara tipsa om då Power Break, för det nämnde du nu?
Ja, jag har en app som heter Power Break, och det är en slags kort introduktion. Och där är övningarna, det är 4 övningar och som vi kombinerar på olika sätt. Och det är ett kort program, jag tror totalt det är på 27 minuter. Övningarna är på mellan 1 och 3 minuter. Och gör man bara dem, stanna upp en gång om dagen i 1 minut eller 3 minuter, så har det effekt bara man fortsätter.
Mm.
För att svara på Marias fråga om träning, så man börjar med fokusträning helt enkelt. En annan övning är en ökad medvetenhet om kroppen. Och kroppen ljuger inte. Våra tankar kan föra oss rakt in i väggen. Det har jag mött så många gånger, så det vet jag. Tron på att vi ska vara med överallt och ställa upp överallt. Och det är ju, ofta är det väldigt kompetenta personer.
Mm.
Men man glömmer bort sig själv. Så att lyssna på kroppen, den vet, den ljuger inte. Om jag är trött, att jag går och lägger mig då och inte ser, sitter kvar vid tvn eller datorn eller på mobiltelefonen och surfar eller vad jag nu gör för någonting. Så kroppen spelar en stor roll. Så vi har kroppsskanning till exempel. Att vi lyssnar på kroppen. Vi riktar för att bli mera medveten om vad som pågår i vår kropp. Och den här förmågan här också med att avläsa vad som försiggår hos andra. Ju mer finständig jag är själv, ju större förmåga har jag att se och urskilja subtila nyanser i människors röst, mimik, kroppshållning och så vidare. Så att man tror att den här kroppsmedvetenheten, vi har ett särskilt område i hjärnan för det, som vi också då får en ökad täthet när vi tränar upp den, att den har en betydelse just för empati och medkänsla.
Om man inte känner sin egen kropp, då har man svårare att kunna se andra.
Ja, det är samma sak där. Ju mer tränad jag är att sätta ord och bli medveten om mina egna känslor till exempel, bara det att jag kan namnge dem gör att, och det sker här framme i pannloben, ju mer jag kan namnge dem, då bromsar jag den här känslohjärnan så att den inte drar igång stressreaktioner och annat. Det är fascinerande, det är det jag tycker mest intressant som läkare, att det är så mycket vi kan göra själv. Och det är ett av orsakerna till att jag valde in det här redan i skolan, men också förstås i vården och i arbetslivet och i ledarskap.
Ja. Och är det du jobbar för nu? För i början så sa du att vid 2007 där någon gång så hade du växlat över, då slutade du vara läkare och då gick du över till att försöka sprida mindfulness-budskapet istället.
Ja, det kan man säga, att göra träningen tillgänglig eller egentligen en integrerad del. Det skulle samhället vinna på. Vården skulle få verktyg som sparar stora pengar och kunde hjälpa väldigt många människor som idag inte får hjälp. Inte minst psykiskt men också fysiska besvär. Det här kommer ju inom mängder av olika områden. Forskningen är mycket intensiv men också i arbetslivet. För att få mer bättre kommunikation mellan arbetsgrupper till exempel, mindre dömande, ökad kreativitet, färre sjukskrivningar. Det är inte så att det hjälper mot allting, men att öka människors medvetande hjälper i hög utsträckning, och att icke-dömande förhållningssätt. Och det är ingen tillfällighet att stora amerikanska organisationer var ju först på amerikanska västkusten här med Google och LinkedIn. Och andra, de har ju det här som ett erbjudande till all sin personal i olika kurser. De har det ju sedan 10-15 år tillbaka. Vi ligger efter i Sverige.
Ja, men det är ju jättefint. Och,
Vi gick ju på mindfulness-kurs när vi jobbade tillsammans för ett par år sedan.
På jobbet. Ja, och det var faktiskt, det var jättebra. Mm.
Svårigheten är ju att fortsätta. Därför så, erfarenhet är ju att ta sig tiden är det absolut största. Och sen att fortsätta träna, det är där effekterna kommer. Man kan alltid börja om, det kan man göra många gånger som helst. Men att få in det, att göra det till en legitim verksamhet 10 minuter om dagen, det skulle varenda arbetsgivare vinna på. Och våra ledare skulle bli mer självmedvetna. Förstå om vi talar om det som Marika pratade om, Marika Ronti pratade om i intervjun här, det som vi talar om ledarintelligens och den själsliga intelligensen, se de bredare perspektiven, meningen med det vi gör, kunna lyfta så att säga andra till en annan nivå av vad vi är till för, medvetandegöra de mera djupliggande bitarna, där spelar också mindfulness in, för när vi och medvetenhet. För när vi har vårt känsloliv i ordning och vår kropp i ordning, där kommer fysisk aktivitet in också. Och vårt tankeliv, när vi har de här aligned, eller vad vi ska säga, i samverkan, så blir vi också mer känsliga för de här så att säga, större perspektiven. Och vår intuition, att kunna lita på den. När det är brus och vi är stressade så är vår intuitiva förmåga, vår förmåga att plocka upp saker som landar hos oss, som vi har med oss från vår livserfarenhet, den är mer tillgänglig när vi är i balans än vad den är annars. Så det finns olika vägar, det finns olika meditationer, inte bara mindfulness-meditationer. Ju mer finstämda vi är, ju mer vi jobbar på det, ju klokare och visare blir vi, utan att vi är fullkomliga på något sätt. Det är en annan del att bli medveten om sin mänsklighet och sina begränsningar också. Så att så det är många olika nyanser att kunna hantera det när vi gör bort oss, och apropå självmedkänsla till exempel.
Ja, men precis. Och inte vet att man inte är fullkomlig och inte försöka låtsas som det heller.
Ja.
Kunna släppa det.
Mm. Och men inte fortsätta älta. Där har vi också olika personligheter. Att fastna i hur det borde ha varit och varför gjorde jag så där. Och jag är inte fri från det själv. Men liksom det är okej okay på ett annat sätt. Det är okej okay att det inte är okej. Okay.
Mm. Hur tränar du själv mindfulness i din vardag?
Det tränar jag ju via meditation. Jag brukar börja dagen med meditation, så brukar jag göra en på eftermiddagen. Nu gör jag det lite grann eftersom jag vet vad jag behöver. Men sen olika övningar, vardagsövningar. Man kan ju träna medvetenhet på allt. Allt ifrån det man äter någonting till man tar några steg. För att ha gående meditation. Man kan, väldigt mycket av mindfulness-träning går ut också på att påminna sig. Det här är egenskaper som vi har. Vi är alla mindfulla då och då. Så det är mer en form av hur kan jag påminna mig om det här oftare i min vardag. Och därför som någon av böckerna är 52 vägar till mindfulness. Den har ju 52 övningar. Vi har för övrigt kan den som lyssnar gå in på vår hemsida mindfulnesscenter.se och prenumerera på våra måndagsråd. Vi skickar ut ett mindfulnessråd varje måndag i veckan, året runt. Så att man, just för att påminna sig om det. Och ibland så får jag svar tillbaka. Åh, det var precis vad jag behövde just idag. Och det varierar ju vad man behöver olika dagar. Men det är ett sätt att göra det på. Även mindfulness i vardagen som kom i 2007. Där har jag också mängder av övningar och olika saker. Men man kan hitta på egna.
Och ett tips, om man har Storytel, det kanske finns på fler, så finns de inlästa som ljudböcker också, som man kan lyssna
jag
på.
In, ja, precis. Jag har en som heter Mer Mindfulness i vardagen. Själva boken finns faktiskt inte. Men 52 vägar till mindfulness och 52 vägar till medkänsla med sig själv och andra, den finns som ljudbok. Till 52 vägar till medkänsla har jag ett för också till ett litet träningsprogram, för att man kan inte läsa sig till det här egentligen, utan man behöver öva. Och där är övningarna på 6 minuter. Så för att göra det ännu mer lättillgängligt. Vi har faktiskt forskning på att det funkar det också, bara man gör övningarna.
Och det är ju, då kan man ju inte, då har man ingen ursäkt längre. För jag tänkte du säger, det är bra att börja med bara 1 minut. Och 3 andetag, 3 djupa andetag i 1 minut.
Jag skrattar lite grann. Hjärnan är fantastisk på att hitta på ursäkter.
Ja.
Men hitta på, nej men jag hinner inte nu. Eller jag mår så bra idag så jag gör inte det här. Eller,
ja. Nej, just
så,
det.
Så är det bara. Det är svårare att få tid att ta sig tiden. Ja. Det är en utmaning.
Och det du sa precis är att nej, men allting känns så bra nu. Jag känner mig så harmonisk. Varför ska jag sitta ner och göra det här? Den är ju extra lite förrädisk också. Mm.
Ja, men så är det. Men man vet inte heller hur bra man kan må. Nej. Så att jag har utbildat nästan 3000 instruktörer av var och en får skriva en liten uppsats. Så jag ser ju vad som händer under 4 månaders period. Det är 6 kursdagar. Så att det är fascinerande. Det andra skulle jag inte hålla på, tror jag heller, om jag inte fick den feedbacken och se vad som händer när vi tränar regelbundet. Det är många som har någon app och man lyssnar gång då och då, men den regelbundna träningen får man ju helt andra effekter på. Så det är väldigt meningsfullt att jobba med detta, därför att det är så mycket utveckling som sker.
Vad kan ett sånt svar vara då när de skriver om vad som har hänt efter 4 månaders träning?
Ja, de berättar ju hur de förhåller sig, inte minst i sig själv. Ja. Just att de kan göra klokare val, att de väljer att ta hand om sig själva i högre utsträckning än tidigare. Man är mer medveten om sina tankar. Och passar inte i dem lika lätt. Och också många uttrycker tacksamhet över att de har kommit i kontakt med mindfulness överhuvudtaget. Jag med. I mitt liv ganska sent, men jag hade kunnat gå igenom det utan att komma i kontakt med de här verktygen. Och man kan ju börja hur sent som helst, det är en annan del. Hjärnan är plastisk, alltså högt upp i åren, även hos de som är på väg in i tidiga stadier av demens. Har man kunnat se förändringar på hjärnan i de områden som man tränar. Så det här har framtiden för sig. Men man måste träna och så få stöd i sin träning. Gärna jobba med det i grupp. Om man nu har möjlighet till det. Så allt ifrån graviditet till vård i livets slutskede, ska jag vilja säga. Om vi tittar på den medicinska sidan, det som intresserar mig mest. Men också hälsoförebyggande. skrev till det någonting att det är ända långt ner på gennivå, alltså apropå gener som bidrar till inflammation hämmas av den här träningen. Vad vi inte vet idag är vilka doser som behövs och hur länge man måste träna, och det är säkert olika på individnivå. Så det är fascinerande.
Vad intressant, alltså, så generna påverkas av mindfulness-träning?
Ja, precis. Och av väldigt mycket annat. Ja. Jag vet inte om det är effekterna på våra lugn- och rosystem och på stresshormoner eller det parasympatiska nervsystemet eller oxytocinnivåer. Alla förklaringar vi har är sannolikt förenklade. Det gäller i stort sett allt. Det är mycket mer komplext än vad vi kan fastslå med någon säkerhet.
Mm. Är det där forskningen är nu, att man har sett att det påverkar, men det är svårt att nysta ut exakt hur?
Vad man inte vet är vilka effekter det har. Vi vet ju att låggradig inflammation påverkar allt från depression till åderförkalkningsprocessen, förutom förstås vårt psykiska mående.
Mm. Det är fascinerande.
Ja, visst är det det. Ja. Jag tänkte, vi pratade lite, vår podd handlar egentligen om arbetslivet. Och det har vi ju sagt nu att det skulle ju hjälpa något enormt för liksom välmåendet på jobbet och allt sånt där, och för ledare och för medarbetare. Och du pratar om vården nu också, men du nämnde också skolan där. Tänk om man skulle öva mindfulness eller träna mindfulness på skolan. Vad krävs för att vi i Sverige ska komma dit?
För det första så finns det idag en hel del forskning på mindfulness i skolan, och det pågår också forskning både i Sverige på flera olika håll, men också många andra länder, och några av de resultat vi ser är ju det vi var inne på tidigare, ökad koncentrationsförmåga. Mm. Och det spelar ingen roll, vilket är nödvändigt för all form av lärande, om man nu pratar PISA-undersökningar och andra liknande utvärderingar av den svenska och europeiska skolan. Så koncentration är en del. Ett annat huvudskäl är ju att minska psykisk ohälsa. Mm. Och öka samverkan i klassrummen, mera prosocialt beteende, att man bryr sig mer om varandra. Mm. Det är nödvändigt att komma in i skolan, och mindfulness är ett sätt på barnets nivå. Vi har ju övningar från 4 års ålder, och vi har förskollärare som har visat på mycket goda effekter. Mm. Inte bara på barnen utan också på sina kollegor, pedagogerna i förskolan. Mm. Så det här kommer, det är bara så, nu fick man pengar. I Göteborg för ett större forskningsprojekt, och man har i England har man ju satsat på, jag tror det var 270 skolor, och det är många också som beskriver anekdotiskt i sina egna klasser hur det här hjälper, lugn och ro, men det är en förutsättning för lärande. Mm. Koncentration är en annan förutsättning, att må bra en tredje. Mm. Så det är så basala saker som vi pratar om, och det är ju samma sak på arbetet. Mår vi bra, har vi medarbetare som mår bra, så stannar de kvar på jobbet. Det här är ett stort problem i framtiden. Hur ska vi kunna rekrytera människor som mår bra och behålla dem hos oss? Mm. Och mekanismer för det är aldrig, jag har jobbat i vården mest just i mitt yrkesliv. Och det är alldeles för lite satsningar på personalen i vården. Det har ju varit även under pandemin nu. Det är ett ganska ljumt intresse för att bry sig om personalen på många håll, i varje fall i vården. Så där behöver vi mekanismer om man ska få rekrytera, ha kvar sin personal och få dem verkligen att blomma ut och utvecklas. Mm. Och det här är ett verktyg att ta vara på mänskliga resurser. Förstå hur man fungerar som människa, hur ens hjärna fungerar. Mm. Hur man kan hantera tankar och känslor och bli mera mänsklig helt enkelt. Medkännande för den delen också. Samtidigt kunna sätta gränser. Så där är vi tar fram och odlar våra fina mänskliga sidor. Och det borde ligga i de flestas intresse. Inte allas kanske. Men de flesta människors intresse. Att odla fram de goda sidorna, oavsett om det är på jobbet eller hemma eller skolan eller vården. Eller. Den stora vinsten är att kunna hantera svårigheter, att drabbas av svåra beslut, att ta svåra beslut till exempel, eller drabbas av att man själv eller någon annan har fått en svår sjukdom, eller att verktyg när någon nära vän går bort eller man separerar eller någonting annat. Det är inte så att man kommer undan lidandet, men man fastnar inte lika i det. Man kan stiga in och ur det på ett sätt. Så det här är ett allmänmänskligt sätt att leva sitt liv. Mm. Jag tror inte på vad jag säger. Tror inte på någonting av det jag säger. Prova själva.
Ja. Ja, men faktiskt. Jag tror att vi båda blir inspirerade efter samtalet med Marika Ronti. För, som vi hade för några månader sedan. Till att, i alla fall jag, att meditera mer.
Mm.
Om man lyssnar på det här nu och vill ta några steg i den här riktningen i en organisation eller där man jobbar. Vad tycker du att man ska börja? Och finns det några risker med det här?
Risken med de här korta övningarna som vi har då, när de är väldigt, väldigt små om de ens finns.
Mm.
Ska man börja det ideala, vilket är ovanligt, det är att börja från toppen. Det borde vara en strategisk fråga hur man tar hand om sina medarbetare i hela organisationen. Men dit får vi sällan komma. Utan det ideala är att man får jobba med en arbetsgrupp. Det bör vara frivilligt, tycker jag. Förstås, man ska väl ta början med de som är intresserade. Det har vi goda erfarenheter av. Men gärna en arbetsgrupp, för att då får man de andra effekterna som har med kommunikation och tycker dömande förhållningssätt och acceptera olika synvinklar och synpunkter på vad som sker och vad som ska göras. Så får man börja från toppen. Där borde intressera de som är mån om att ha en personal som fungerar väl och över tid. Inte bara under en kortare period, utan det är ju verkligen hållbarhet vi pratar om, mänsklig hållbarhet på sikt.
Mm.
Vara kvar i organisationen.
Och rent konkret, säg att man nu sitter i en företagsledning och tänker så här, men det här, ja, vi vill börja med det. Vilket beslut ska man fatta? Vi kör det här
vad vi vanligtvis gör, vilket behövs, det är en introduktion. Men jag brukar hålla introduktionsföreläsningar, det har ju varit mycket online. Och det fungerar utmärkt. Jag brukar alltid göra en övning. Jag brukar också visa bilder, en del bilder på vad som pågår i hjärnan och vilka områden som påverkas och varför. Och det viktigaste är faktiskt att göra en övning. Det säger mer än orden om mindfulness-träning. Och där får vi se då vad väcker vi för intresse och börja med de som är intresserade och gå vidare där. Så kommer det sprida sig till andra så småningom också. Men man behöver också stöd under den här tiden. Gärna av en instruktör. Att dels är det bra för träningens skull. Att man träffar någon och håller träningen vid liv. Det vet ni säkert själva om ni provade för något år sedan. Det underlättar om man går i en grupp och man är mer motiverad. Och man får höra andras erfarenheter. Och sen gäller det att hålla det vid liv. Där är vi inte idag. Vi skulle behöva integrera det här. Så det var en naturlig del att inleda ett sammanträde. Eller möta av vilket slag som helst. En kortare övning. För att få deltagarna. Man kommer ju någonstans ifrån med mängder av saker i huvudet. Och man har inte landat innan nästa möte börjar. Utan är kvar i det föregående. Eller man är på väg till nästa redan. Och då kunna landa först. Under några minuter kanske bara. För att få ett effektivare möte. Så att det vill byggas in när man påminns om det här.
Är det som du ser framför dig skulle vara en bra väg att gå? Att man börjar möten med att ta några djupa andetag? Eller
ja. Det ideala är att man först har någon slags grundträning.
Mm.
Och inte bara för att komma ner i varv och minska sin stress. Utan också för att få lära sig möta lite grann av obehag och svårigheter. För att hantera det. Mm. Vi kommer att möta förändringar, svårigheter, byta jobb många gånger under livet. En generation som nu växer upp och börjar på universitet till exempel. Vi vet inte kanske vad 40% av de jobb som kommer att vara i framtiden innehåller. Så det här med att kunna lära och lära om kommer att bli viktiga delar. Att kunna hantera frustration och den komplexitet som vi lever i och all information kommer att ställa högre och högre krav. Och det gäller att ha den här typen av verktyg med hög grad av medvetenhet. Kunna hantera svårigheter, motgångar och vidare. Du behöver den här formen av verktyg för att kunna hantera det. Och de som har det, de kommer att klara sig bättre. Och de organisationer som har byggt in det här i organisationen kommer att ha stora fördelar konkurrensmässigt när det gäller att rekrytera och behålla personal. Det är min övertygelse.
För du nämnde att du har utbildat 3000 mindfulness-instruktörer.
Ja, nästan. Mm. Inte jag enbart, jag har också kollegor som har bidragit till det. Men nu håller vi på att bilda undergrupper här. Vi har till exempel bildat just en grupp för skolan för att jobba med skolan, kunna erbjuda skolor den här träningen. Skolan har ju inga pengar, men det finns pengar att söka och få hjälp av. Så det är en grupp och en annan grupp ska jobba med mindfulness i ledarskap av instruktörer alltså som vi har utbildat. Och samma sak gäller på andra håll också, att få in, jag kommer ha en grupp för mindfulness och medkänsla i vården. För att föra fram positionerna helt enkelt. Så där är vi idag.
För det är lite intressant också att se vart av alla de här som ni utbildar hamnar de? Blir de instruktörer i näringslivet eller i skolan?
Det är väldigt bredd ska jag vilja säga. Vi har alltid från styrelseledamöter i företag till operasångare och dirigenter och yogalärare och läkare och psykologer och kuratorer och så vidare. Så det, jag tror att det är ett hundratal olika yrken. Det är så allmängiltigt det här vi håller på med. Så det är applicerbart på de flesta av livets områden kan man säga. Och det är roligt att arbeta med när de är instruktörer vi har utbildat. Det här är det bästa jag gör. Alltså ungefär den typen av kommentarer som får vi ofta.
Ja, verkligen härligt.
Och det är klart att jobbar man med självstyrande organisationer och så vidare, så är det klart att det är viktigt att ha en hög grad av egen medvetenhet.
Ja,
på självledarskap. Det här är ju det, självmedvetenhet. Vi kan inte styra det som vi inte är medvetna om, kan inte kontrollera det. Och så vidare. Så medvetenheten är av att kunna titta inåt och se hur jag förhåller mig till det som pågår utåt. Och kunna vara flexibel och så vidare. Så att det gäller på så många olika fält och områden. Och när man säger det så tror inte folk på det. Så att jag provar själv återigen lite tillbaka till det.
Det är ett bra medskick. Testa själv.
Jag tycker det var ganska bra citat från, vi hade ett avsnitt om meditation som var väldigt likt det här då egentligen. Där vi fick med oss citatet att det underlättar i alla fall. Om man ska vara en organisation där man sätter sina egna löner, då underlättar det om man har förmågan att sätta sitt ego lite åt sidan.
Yes, och inte minst som ledare att inte låta egot komma i vägen. Det är ju det som har med den själsliga utvecklingen att göra. Mm. Lägga märke till det, kunna observera sitt eget ego när det träder in. Det är inte något dåligt att säga egot, men det kommer ju i vägen. Mm. Och inte minst i ledarskap och i den värld som förändras så fort nu, så behöver vi ett ledarskap med mycket medvetna, självmedvetna individer som både är medvetna om sig själv, sin omgivning, sitt företag och världen. Det är komplext mer än någonsin så att säga. Mer medvetenhet. Träna upp den.
Ska vi säga att det var fina slutord?
Ja, men det tycker jag. Stort tack för att du var med, Ola.
Tack så mycket.
Ja, det är jag som ska tacka om jag kan bidra till att göra den här träningen tillgänglig till fler, för att den ger så mycket.